Ja, Jesus, vi tackar dig för att du har gett oss allt. Du har gett det dyrbaraste man kan ge. Du har gett ditt eget liv för oss. Ja, Jesus, vad kan vi annat än lägga oss vid dina fötter och bara uttala att vi vill också ge våra liv till dig, Jesus. Vi vill att du ska få vara allt i våra liv. Men Jesus, vi vet också att det är en utmaning. Att det är inte så enkelt. Det kan vara enkelt att sjunga det. Men det är inte så enkelt att följa dig varje dag. Så helige ande, vi behöver dig. Helige ande, vi välkomnar dig den här kvällen. Vi välkomnar dig in i våra liv. Ännu mera. Helige ande, vi behöver dig. För att kunna följa i Jesus spår. Jag ber helige ande att du kommer mig till hjälp den här kvällen. Att du rör vid våra hjärtan. Herre, du vet vem som behöver en speciell hälsning ifrån dig. Att det ska få vara uppmuntran, kanske också utmaning där vi behöver det. Så Herre, vi bara ger den här kvällstunden till dig och ber att du gör det du vill göra. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitta. Ja, hörni, god eftermiddag. Det är ju lite ovanligt att stå här nu igen. Det känns som ett tag sedan. För er som inte känner mig så heter jag Lilian Lytz. Jag var en av pastorerna i den här församlingen sedan 2017. Och jag har predikat många gånger här. Men orsaken till att jag inte har gjort det så mycket den senaste tiden, det är att jag numera jobbar endast 20% här i församlingen. Och de är huvudsakligen med seniorerna. Och däremellan så är jag i Vörå frikyrkoförsamling där jag är pastor. Så när ni inte ser mig här så är jag där, eller så är jag någon annanstans och predikar. Och jag måste ju få säga det, att jag saknar er jättemycket. Jag skulle gärna vara här mera. Men vi har det gott i Vörå, så ni kan ju komma och hälsa på oss någon gång dit också. Hörrni, vi är mitt uppe i en undervisningsserie om relationer tillbaka till kärleken. Och det har fallit på min lott att säga någonting om parrelationer, om äktenskap. Och det här är inget enkelt tema och det är ingenting som man gör så där på 30-35 minuter. Nu hoppas jag att ni orkar en stund. Vi har haft en hel del ren. Men ni kan tänka så här, det är kanske ett år tills ni får höra mig nästa gång. Det kan ni väl? Ja, det är bra, för nu ska vi köra och köra hårt. Jag vet inte vad du tycker, men jag sa till pastorerna när jag fick det här ämnet, så sa jag, det är ett ganska svårt ämne. Och tycker du inte att det är svårt så är du förmodligen inte gift. Min man och jag, vi har varit gifta nu i, alltså det blir 40 år till hösten. Ja, jag tycker det är värt en applåd. Och de där första åren när vi firade bröllopsdag så var jag förvånad. Och jag tänkte så här, tänk att vi har klarat det ett år till. Och det har det mest att göra med min bakgrund. Och det att jag kanske inte hade så riktigt goda modeller med mig in i ett äktenskap. Men vi gick båda in i äktenskapet med den här avsikten att det var ett livslångt förbund. Men det är så här att när du har ringen på fingret så är det ju inte liksom bara att ge sig ut och man tänker nu sådär 40-50 år i seglats här nu och det kommer att blåsa medvind och du liksom lägger dig ner där i skutan och du får ligga med armarna i kors och tänka att ja, den där kärleksvinden så sköter nog både seglet och rodret. Har du seglat någon gång så det här har du säkert insett att det krävs lite mera än så. Och ett äktenskap eller att leva i en parrelation så det kräver också insatser av båda parter. Och jag vill ikväll återvända till en undervisning som jag hade under pandemin. Några av er tror jag var på plats här i kyrkan. Andra satt hemma vid sina tv-apparater och någon kanske inte alls var med här i Vasa i den här församlingen. Vi körde ett tema om relationer då. Och då undervisar jag om kärlek, myter eller sanningar. Det här kanske inte blir en traditionell predikan, det blir mera undervisning. Och jag har inte så höga tankar om min undervisning. Jag tänker, ni kommer ihåg allt. Va? Jag frågar min man här före vi ska åka till kyrkan ikväll. Så säger jag, kommer du ihåg? Vad kommer du ihåg från den här predikan? Det är 4 år sedan. Nja, så här nog fundera. Det minns jag inte. Så det är okej, då behöver vi en repris. Så, alltså det jag upplever, det är ju att det finns strömningar, det finns röster runt omkring oss i samhället. Det finns många röster som vill tala in i våra liv och ge oss, kanske beskriva vad kärlek är eller vad kärlek borde vara, ge oss en bild av kärleken. Och de finns ju precis överallt. Ja, men i musiken, i filmer, du tittar på i litteratur, i konst. Överallt så finns liksom det här temat. Och röster som vill tala in och ha inflytande i våra liv och som vi ju påverkas av, självklart. Och då tänker jag att då behöver vi stanna upp ibland och reflektera över de här rösterna och de här modellerna, som liksom det här budskapet som finns i bruset runt omkring oss. För om vi vill bygga våra liv och våra relationer på bibliska värderingar, så då gör vi skäl i att stanna upp och lite reflektera emellanåt. Och därför ska vi stanna inför det här temat, myter eller sanningar, eller vad är kärlek egentligen? Och Paulus, han säger ut i Timoteus, de gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Men det var ju inte bara då som det fanns myter, det finns nog moderna myter också som vi behöver granska och identifiera. Och jag vill lyfta fram några sådana här influenser eller förutfattade meningar som vi kan ha om att leva i en parrelation. Det här blir undervisning både för vi som lever i en parrelation, ni som drömmer om att få göra det någon gång, ni som det kanske ligger framför, ni är på väg in. Jag hoppas att det där, du ska få lite vekost med dig. Och det kommer ju inte, liksom de här, ska vi säga, influenserna kommer ju inte bara utifrån. Det kan ju också vara att det kommer inifrån kristna sammanhang eller inifrån oss själva. Men första, och har det där, ja okej, det blev det lite bättre. Första så kallar jag för myten om den stora kärleken. Och du vet att den där kärleken som bara drabbar dig. Liksom bara plötsligt så finns du där mitt i elden och hettan. Och du rår inte för den, du kan inte liksom kanske styra den heller. Utan liksom den drabbar dig, tänker du. Och samtidigt så söker du också den där passionen och den där stora kärleken, om vi kallar det för det. Någonting som ska kunna ge dig det där som du drömmer om, som skulle kunna möta dina behov. Du vet, den där kärleken med liksom det stort K, med mycket känslor, mycket, ja, du blir yr lite. Och det finns en norsk familjerådgivare, en Per Arne Dahl, som har skrivit en bok för flera år sedan som heter just det här, Den stora kärleken. Och jag rekommenderar den verkligen, om du får tag på den så läs den. Men där så analyserar han lite av vår tids liksom, tänk om vad kärlek är. Och han skriver så här, att myten om den stora kärleken, den omvälvande känslostormen som man inte kan svika, håller på att bli den faktiska ledstjärnan i våra liv. Vi är med om en samhällsutveckling vars möjliga skadeverkningar vi ännu knappt kan ana. Från att ha varit grunden för ett livslångt förhållande håller kärleken på att förvandlas till en känsla eller ett tillstånd som vi kräver av den andra. Från att ha varit trohetens hörnsten håller kärleken på att bli accepterad ursäkt för otrohet. Jag kan inte svika den stora kärleken, sa en familjefar som lämnade sin fru och fyra små barn. Jag hoppas ni har bättre bilder. Ja, men ni har det. Jag har en lite sämre bild där. Ja. Huvudsaken är bra bild där. Men han säger så här att grunden för våra relationer idag, det är den här myten om den passionerade människan som inte bara ska vara lycklig utan också liksom konstant tillfredsställd. Så känslor, passion och det här mina behov i liksom, och mitt behov av att bli tillfredsställd, det är liksom det är grunden för, eller vad vi tänker om kärlek, kärlekens uppgifter. Och nu vill jag ju kontra det här, eller spegla det mot några påståenden. Och det kan ju vara lite provokativt. Du kan ju skriva ett frågetecken efter mina påståenden, om du vill. Men jag säger så här, att kärlek är i första hand inte känslor, utan kärlek är ett val. Ett beslut som jag gör. Och det här låter ju väldigt oromantiskt. Eller hur? Ja, vi är romantiker. Minst det är kvinnorna. Kanske det finns några karrar också som är romantiker. Ja. Men jag tänker att ibland så förväxlar vi förälskelse med kärlek. Och om vi förväxlar förälskelse med kärlek så är det kanske inte riktigt otippat att en relation kan ta slut efter några år. Och så kanske vi finns där på jakt efter någon, kanske en ny relation som ska på nytt ge oss den där liksom berusande känslan. Som gjorde oss lite yr. Och vi söker liksom den här passionen igen. Bibeln har lite olika begrepp för kärlek. Jag ska inte gå in på de här. Men till exempel eros, epitumia, filio, agape, storge. Flera olika begrepp som beskriver olika liksom, dimensioner av kärlek. Och så kärlek är mera än passion. Och problemet idag är kanske att vi plockar ut några bitar. Vi plockar ut den här passionen, vi plockar ut sex och så sätter vi likhetstecken med det här i kärlek. Men det här, Bibeln har ett bredare beskrivning av vad kärlek är. Att det är inte i första hand en känsla utan ett beslut där jag väljer att älska någon. Och ändå så vet vi att de där känslorna har betydelse, förälskelsen har betydelse. För att ja, det är många relationer som börjar ju med de där känslorna och med den där förälskelsen. Och till och med du som är kanske blyg, du är lite inåtvänd och så här, så när passionen drabbar så kanske du också får mod att bjuda ut på dejt. Det kan hända att många karrar som aldrig skulle komma till skott om inte skulle finnas lite passion också. Och man skulle vara lite yr. Men det finns en sak som vi behöver vara medvetna om. Och det är att förälskelsen, passionen, den har en tendens att försköna saker. Och vi kanske ser mera än, ja, vi ser saker som den ser vad den vill se. Vi har ett talesätt som säger att kärleken är blind. Men det är nog snarare förälskelsen som är blind. Och vi ser det vi vill se. Det finns undersökningar som visar att det där när passionen och förälskelsen drabbar så liksom stängs vissa delar av hjärnan ner, de där delarna som ägnar sig åt eller har som avsikt eller uppgift att bedöma och det där ja, de fungerar inte riktigt lika bra. Och det kan hända att du missar den där helt vanliga österbottniska killen så tycker du att han är ju närmast en, ja, lite som en grekisk gud. Liksom något så här, ja, något helt fantastiskt enastående. Ja. Så ta det lite med i beräkningen. Ge varandra tillräckligt med tid och lära känna varandra. Varandras personligheter. Och det betyder ju inte att du behöver dejta i åratal. För om du tror att du kommer underfund med kvinnan under några år så misstar du dig. Kvinnan är och förblir ett mysterium. Och det kommer att ta en evighet att lära känna en kvinna fullt ut. Och du har inte en evighet på dig så det du kommer att förbli singel. Men det här, ja, den stora kärleken, kärlek är ett val som jag skriver där. Vi brukar ge ett äktenskapslöfte att vi ska älska i nöd och lust. Och ska vi kunna älska när det är nöd, då behövs lite mera än känslor. Då behövs liksom ett beslut att falla tillbaka på. Och det är så här att känslor kommer och går. Och en relation går genom olika säsonger. Ja, det kan vara vår, det kan vara sommar, det kan vara höst, det kan vara vinter, säsonger. Och jag tror att alla relationer, också parrelationer, går igenom de här säsongerna. Men att du befinner dig i en höst- eller vintersäsong, det betyder inte att det inte kan komma en ny vår. Att det kommer nya årstider igen. Men känslor, de förändras. Och det kan också vara så här att fast du är gift så kan du drabbas av starka känslor av passion eller attraktion någon helt annanstans. Frestelse kommer. Och då behöver du ett beslut i botten som håller dig stående. Jag tycker det är intressant att titta på relationer i Bibeln. Jag menar, man läser till exempel Gamla testamentet så märker man att det är väldigt ofta som det är kanske fadern som väljer en hustru åt sin son. Vi har berättelsen till exempel om Abraham. Han sänder iväg tjänare som ska hämta hem en hustru åt Isak. Och det var Isak faktiskt i 40 års åldern som jag tycker, men kunde han inte välja själv. Nej, men det var sån kultur, sån tradition. Och så läser jag om Isak. I första Moseboken 24, eller om Rebecka och Isak, så står det att hon blev hans hustru och han älskade henne. Så det är ju ganska uppenbart att känslorna kommer efter det här beslutet. Han kan ju inte ha liksom blivit förälskad och passionerat förälskad i Rebecka innan han liksom fick lära känna henne. Det fanns ju inte något WhatsApp eller något annat på den här tiden. Så det var nog liksom inte någonting som han visste inte vem hon var. Så Bibeln lyfter inte fram den här stora passionerade kärleken som grunden för relationer. Och det kan ju vara värt för oss att notera. Men vi ska gå vidare. Den andra myten som jag kallar det, myten om den perfekta. Och den säger att om du bara gifter dig med rätt person så kommer du att, eller ni, att få ett lyckligt äktenskap. Och så blir det där sökandet efter var finns den där rätta och var finns den där som Gud har liksom valt åt mig. Och för en del kristna så kan det här nästan bli lite ödesmättat eller krampaktigt att liksom, Gud, var finns den där som är perfekt för mig, som passar precis för mig. Och nu säger jag inte att du inte ska be och söka Guds ledning. Men det kan också vara så att även om du ber och så träffar du på någon och du upplever att det här är den människa som Gud har utvalt, den här är perfekt för mig, och så gifter ni er och sen hinner ni inte så väldigt långt in i äktenskapet innan du kommer underfund med att jaha, men den här var ju inte så perfekt som jag trodde, utan det är liksom det kommer fram egenheter och saker som du börjar störa dig på och irritera dig på. Det är bara i sagornas värld som de levde lyckliga i alla sina dagar och aldrig blev irriterade på varandra. Finns det något annat äktenskap som inte har varit med om det, att ni har blivit irriterade, så kom och prata med mig efteråt. Jag får se om, tänk sig om Rainer och jag är undantaget. Eller kanske det är du som är undantaget. Ja, men vi bär ju med oss in i en parrelation, så bär vi ju med oss både vårt bagage, vi bär med oss vår syndfulla natur, den kommer att exponeras nästan dagligen. Din egoism, din själviskhet, din lättja, din envishet. Rainer brukar säga att jag är envis, jag vet inte om ni håller med. Ni som känner mig. Jag tycker att han är envis också. Så det är ofta så där att man ser inte sin egen syndfulla natur. Men vi behöver kunna ge nåd och ta emot nåd. Ge förlåtelse och ta emot förlåtelse. Så jag skriver där att kärlek, det handlar mera om att bli den rätta än att hitta den rätta. Och det finns en dansk författare, Jens Christian Gröndahl. Han har kommit fram till en insikt, tänker jag. Han skriver att kärlek handlar ju inte alls om att finna sig själv, utan tvärtom om att bli tagen ut ur sig. Det handlar inte kanske om att finna sig själv, utan om att bli tagen ut ur sig själv. Ut ur sin narcissism, ut ur sin egoism och sin självupptagenhet. Och jag tycker att det här är väldigt mycket i samklang med kärlekens kapitel i Nya Testamentet. Första Korintherbrevet 13, som säger att kärleken söker inte sitt. Där har vi en annan beskrivning av kärleken än den som vi hör i bruset runt omkring oss. Kärleken, den söker inte sitt. Så kärlek, det handlar mera om att hur kan jag tjäna än att vad kan jag få. Vi går vidare till det tredje jag vill säga. Myten om att bara jag blir gift löser sig mina problem. Och det här tror jag kanske inte vi reflekterar att tänka medvetet, men det kan finnas i det undermedvetna. Ja, missförstå mig inte nu. Alltså jag har stor respekt för den smärta och den, ska vi säga, ensamhet, den kamp det kan vara att leva ensam eller utanför en parrelation, om det är det man önskar och längtar och väntar efter. Jag kommer nog själv aldrig att glömma, så den finns så djupt inom mig, hur jobbigt jag själv tyckte det var när jag var i den åldern att de började som gifta sig runt omkring mig. Och jag drömde också om en familj och relation. Så vi ska ha respekt för att det här kan vara väldigt tunga och jobbiga perioder i livet. Och jag tror ändå det är viktigt att vi inte ser den här tiden som bara en tid av väntan på någonting som ska komma. När liksom livet ska liksom få börja. Ja, så där. Ni vet ju, vi har en tendens att leva i framtiden. Ja, men livet, det ska börja efter studentexamen eller vad? För några. Eller när jag blir klar med studierna. Eller när jag liksom har fått ett bra jobb. Eller jag har fått gifta mig. Och det här kanske få barn och så här. Att livet, vi har en tendens att leva i framtiden. Och det är en utmaning för oss allesammans att leva här och nu. För livet, det pågår som allra bäst. Idag, just nu. Och för mig så blev nog de här åren, som jag tyckte var väldigt jobbiga, men de blev kanske också den period när jag växte som allra mest. När jag det här mognade, min relation med Gud. Jag fick ta itu med saker och ting i bagaget och jobba på olika saker. Jag tror det här är viktigt, oberoende av var vi finns i livet, att vi liksom är beredda att liksom växa och mogna. Och jag tänker på Bibeln som talar om att två ska bli ett, ditt hus ska bli ett. Det är ganska märkligt resonemang egentligen. Att det är ju inte 0 + 1 som ska bli ett, utan det är 2, alltså 1 + 1 ska bli ett. Och då tänker jag, det på något sätt så talar det också om att det är 2 individer, liksom självständiga individer som sen blir ett. Och det här, jag tror att det är viktigt just det att man får växa till den självständigheten, så man inte liksom blir osunt beroende av att någon annan ska liksom, både för min självkänsla, för mitt välmående. Jag har skrivit här att en partner kan aldrig bli din terapeut. Inte ens fast partner ska vara utbildad terapeut. Jag tror vi har erfarenhet av det. Det är lite som att en lärare är inte den bästa läraren för sina egna barn. Skickar dem till någon annan pedagog. Ja. Så jag vill bara uppmuntra dig att om du lever i en sån här frustration av väntan, så låt det få ändå att vara en tid när du kanske får jobba på disciplin, karaktär, Guds relationer, bara söka dig nära Gud och få liksom veta att det här är en investering för framtiden. Kärlek handlar om en vilja och en beredskap att växa och mogna. Och det är nog en utmaning som gäller för precis hela livet. En beredskap att växa och mogna. Den dagen som jag inte längre är villig att växa, då finns det nog en risk att jag kör in med en relation i en återvändsgränd. Och nu ska jag leverera en riktig sanning. Kanske kvällens största sanning. Att den person som du gifter dig med idag så kommer inte att vara densamma om 20 år. Ännu mindre om 40 år. Eller 50, 60 år. Ni har ju lyssnat mycket på Kai nu de här senaste månaderna, eller va? Ja. Har ni hört låten Älska en gubb? Ja, det är de här ungdomarna här på. Eller de äldre som har lyssnat på Älska en gubb. Nu kan jag inte vara dialekten, så alla vörobor, nu ber jag om ursäkt. Men det är ju en kille som ställer den här frågan till sin älskade. Då vet jag vill ha det, men om vi ska klara det, måste vi kunna vara ärlig inför varandra. Ska vi två, älskling, då måste du förstå. Jag kommer gubb till mig. Fast inte jag skulle vilja. Kommer bara bli prat om bensin. Gå ett postin i langkalsongren. Det var ingen predikant för mig som har sagt det där. Jag bjuder på det. Jag kommer gubb ner mig. Hur ska du ork med mig? Baby, frågan jag ställde dig nog. Kan du älska en gubb? Ännu är det bra, men en vacker dag kommer vi till stan mitt i Lire. Och jag har varit som papp. Och hans papp för i han, faffa. Och allting jag vill prata om är vid din. Och till knäll om knäle din. Baby, kan du älska en gubb? och igenkänningsfaktorn är hög i en viss generation. Det här är inga myter, det här är sanningar. Och det här låten borde ni spela på varje bröllop. Ja, men, och du man som gifter dig med en ung, slank, eller gifter dig med en ung, slank, vacker kvinna som drar storlek 34 i brudklänning. Kommer du att älska en tant i storlek 46? Och som frågar, vad sa du? 3 gånger. Ja, men det handlar ju inte bara om att våra kroppar förändras. Utan lika mycket så kan det handla om att våra åsikter, våra värderingar, våra intressen kan förändras under livets gång. Därför att vi förändras som människor. Så den du gifter dig med idag så kommer troligtvis inte att vara likadan och tänka likadant om 40 år. Och det kan vara så att vi växer närmare varandra i vissa frågor, till exempel om tro, värderingar, synen på pengar, politik och så här. Men det kan också att vi växer längre ifrån varandra. Och då kommer utmaningen här att hur klarar jag av att liksom att förändras tillsammans med en annan människa. Vi går också genom olika faser i livet som kräver anpassning och växande. Till exempel att bli förälder. Vi har några som har blivit föräldrar. Det kräver en anpassning. Att barnen flyttar ut. Det kräver också en anpassning. Sjukdom, arbetslöshet, pensionering, åldrande kräver en anpassning. Och jag kommer ihåg att jag sa här för 4 år sedan, då jag talade över det temat, så sa jag att en attityd av att det är sån här jag är, taket och livet. Jag kommer inte att förändras. Den attityden så behöver man jobba med. Att den är omogen, den är barnslig, den är egoistisk. Så väx upp och ta ansvar. Och jag tänker på lärjungaskap. Det handlar om att vara en människa som kontinuerligt växer och vill växa. Vi ska skynda vidare. Klockan går. Nummer 4. Myten om att det finns någon mera perfekt där ute någonstans. Jag ska inte gå in på det här så mycket. Men man kan se olika faser liksom i en parrelation. Du har den där idealiserande fasen i början. Ja, men det är bara fantastiskt. Och liksom, ja. Det är presenter och blommor och det ena och det är blommor och blad. Och så kommer den där realistiska fasen när äktenskapet och relationen blir vardag. Köket, diskbänken svämmar över och ingen av er vill göra någonting åt den. En vill ha sex, den andra är trött. Och för hundrade, nej, tusende gången så kommer ni för sent till kyrkan. För att hon aldrig blir klar. Ja, men sådana där saker. Vardagen som den ser ut på riktigt. Och så börjar man störa sig på det ena och det andra. Och så kanske man kommer in i ångerfasen till och med. Att hur hamnar jag här? Finns det liksom någon väg ut ur det här? Och då kan det vara så att jakten går vidare. Att någonstans där ute så finns det någon som är mera perfekt. Som passar mig. Eller också så bestämmer man sig för att bygga och börja bygga, anta den här utmaningen att bygga. Och man kanske behöver hjälp. Man behöver kanske verktyg. Man kanske behöver söka sig närmare Jesus. Men Bibeln talar om äktenskapet som ett förbund. Vi har en text i Malaki 2, Bibeln, eller Gamla testamentets sista bok, som säger att Herren var vittne mellan dig och din ungdomshustru. Du har varit trolös mot henne trots att hon är din maka, din hustru, som du ingått förbund med. Har han inte gjort dem till ett? Herren var vittne, som Gud var vittne till det här förbundet. En av de här kända prästerna i Sverige som har skrivit flera böcker, Olof Ätzinger, han säger så här att Paulus ord om det här ömsesidiga underordnande, det är en utmaning till den moderna kulturens värderingar där ett äktenskap betraktas som ett kontraktsförhållande. Där vi i första hand har uppgiften att förverkliga oss själva. Att vi ser äktenskapet kanske mera som ett kontrakt än ett förbund. Och ett kontrakt, så det är ju en överenskommelse där det finns villkor. Och om de där villkoren inte längre är uppfyllda så kan man ju bryta ett kontrakt. Medan då Bibeln har den här bilden av ett förbund som då är en överlåtelse. Och där man inte vet egentligen när man ingår ett förbund vad som ligger framför. Ja, men är det konkurs, är det ekonomisk välsignelse, är det hälsa, är det sjukdom, nöd, lust. Det kan vara många saker, man har ingen aning om det. Men med förbundstanken så den uppfordrar också i de perioder i livet när liksom omständigheterna förändras. Och sen finns det destruktiva relationer. Och jag vill säga någonting om det också. Där någondera parten far så illa. Väldigt illa. Och jag vill vara tydlig och säga det. Åtminstone är det min syn på det. Att det att du har ingått ett förbund, så det betyder inte att du ska stå ut under vilka omständigheter som helst. Jag har i själavården lyssnat på mer än en kvinna som har varit så illa att hon borde ha gått för länge sedan. Och det smärtar mig att se kvinnor brytas så ner i sin självkänsla och självförtroende att man inte har kraft att resa sig. Sabbaten är till för människan, inte människan för sabbaten, sa Jesus. Och jag tänker att äktenskapslöftet är till för människan, inte människan för löftet. Ja, det finns. Ja, det är väldigt viktigt att vi är försiktiga med att döma andra. Om du inte har gått i den andras skor så kan du inte till fullo känna till alla de faktorer som gör att människor väljer att gå skilda vägar. Och vi behöver ha respekt. Det kan finnas mycket smärta. Oftast finns det mycket smärta bakom separationer. Och jag skulle vilja bara uppmuntra eller hälsa dig om du är med här som har gått igenom en separation. Jag hoppas att du känner dig lika välkommen till den här kyrkan, till den här församlingen också efteråt. För vi är inte satta att döma varandra, utan vi är satta att bära varandra, att stötta varandra. Och vi lever inte i ett paradis idag, utan vi lever i en brusten värld med mycket brustenhet. I oss själva, runt omkring oss. Och vi har en fiende som är aktiv. Låt oss bära varandra och stötta varandra. Vi ska snart gå ner för landning. Lovsångarna kan komma upp. Men tillbaka ännu till den här tanken om att det finns något mera perfekt där ute. Och det finns det säkert. Ja, det tror jag. Och jag tänker att förmodligen så fanns det flera du kunde ha gift dig med. Jag vet inte om alla pastorer håller med mig. Men ja, men visst finns det många, många fina människor. Men statistik visar att det finns inga garantier heller för att man gör ett bättre val nästa gång. Inte om vi ser på statistiken. I Sverige, jag har en statistik från 2013, där var det, om man såg det första äktenskapet så var det 4 av 10 som slutade i skilsmässa. Andra äktenskapet så var det 6 av 10. tredje äktenskapet var det 7 av 10 som slutade i separation. Och jag tror det har att göra med det här att det liksom har tendens, vi bär med oss från tidigare relationer. Så det, liksom, det kan vara en ännu större utmaning sen när liksom man kommer med saker och ting i bagaget. Säger inte att det är omöjligt, men jag bara skickar med den här bilden också. Och sen det sista som jag vill säga där. Den här myten om att Jesus fixar allt. Lite överandlighet. Att liksom bara jag gifter mig, jag hittar den här som Jesus har utvalt för mig. Så då kommer, då hjälper nog Jesus också. Och det kommer han att göra. Den helige ande kommer att hjälpa. Men han kommer inte att göra ditt jobb. Och inte heller mitt jobb. Utan det handlar nog om att vi kavlar upp ärmarna. Vi är beredda att jobba. Vi är beredda att jobba hårt. Vi är beredda att förlåta. Vi är beredda att offra. Att om inte vi underhåller en bil eller ett hus, så faller det ihop. Och detsamma gäller relationer. Viktigt med det här underhållet. Det räcker inte bara med bön. När min man uppvaktade mig, han blev intresserad av mig. Första gången han kom på besök, kanske jag berättade det här i kyrkan, så hade han en ros med sig. Då han kom andra gången hade han 2 rosor. Tredje besöket så hade han 3 rosor. Fjärde besöket 4 rosor. Ja. Sen gifte vi oss och då tog det slut. Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Nej, det här, jag fick nog blommor sen också. Men jag tycker nog fortfarande om blommor. Och jag försökte kommunicera det till honom. Det betyder mycket för mig. Efter ett tag så kom han in i en sån här rytm av att på fredagskvällen köpa hem blommor. Och det gör han fortfarande 40 år senare. Inte varje vecka. Det händer nog att det inte kommer blommor, men du köper dem själv. Och det är inget konfliktområde. Ja, men varför det? Jag tycker om blommor, jag kan riktigt bra köpa dem själv. Men jag tycker om den här gesten. För jag tänker att den där lilla gesten, det är den där vardagliga underhållet som betyder mycket. Så äktenskapet, det är inte liksom en seglats där du bara lägger dig liksom, ja, och så tittar du upp mot en klarblå himmel och så ligger du där med armarna i kors. Utan det handlar nog om att du får greppa rodret och så får du navigera ibland ganska utmanande skär. Och ändå så vill jag, och jag hoppas, få se många bröllop i den här församlingen. Ja, det vill vi ju se. För det är roligare ändå att segla 2 än att vara ensam. Så jag vill bara, jag hoppas du inte har blivit avskräckt nu. Nej. Men lite verktyg, lite redskap och lite realism. Och lite den heliga ande och Jesus. Så kommer det att bli riktigt, riktigt bra. Nu ska vi gå in i lovsång och vi öppnar också om förbetsplatserna som vi alltid brukar. Välkommen fram och bli betjänad. Kan hända det är någonting av det här. Kanske någonting som har med någon relation i ditt liv att göra som du gärna vill att någon ber tillsammans med dig. Det kan också vara helt andra saker. Vi ber för allt i den här församlingen. Kan vara sjukdom, hälsa. Det kan vara framtid, det kan vara oro. Vad än du kommer till kyrkan med ikväll, så låt någon få be tillsammans med dig. Varsågod Linnea.